Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av podden På jakt efter framtidens kyrka. Det här är sändarens podd och jag är chefredaktör där och heter Carl-Henrik Jacklund. Och idag så sitter jag här tillsammans med Sara Franklin. Är ett sätt att säga efternamnet på alla fall.
Ja. Hej.
Hej. Det fanns fler, förstår jag.
Ja, så det är inte så noga tycker jag. Det...
Franklin, säger en del också.
Ja, Franklin. Franklins.
Ja.
Ja. När man kommer utomlands blir det Franklin.
Ja, precis. Det är smidigt. Smidigt namn att ha med sig utöver världen. Du, Sara, tack för att du kommer och gästar podden.
Ja, men det är spännande.
Jag brukar alltid be den som gästar att presentera sig själv så kort men så bra som möjligt. Vad säger Sara då?
Jag är Guds barn.
Det är en bra start.
Jag tänker också, om jag ska säga något om vem, inte kryddan, men vem jag är, så är, föddes jag i Guatemala och växte upp där. Och jag utöver att också då har bott i Sverige, så har jag bott i Colombia och Irak. Och jag har mycket ögon ut i världen och jag har starka känslor och starka drömmar. Skulle jag väl säga är lite av vem jag är. Jag är också... Fru och har två katter. Och...
Fru och två katter?
Ja, jag är fru.
Ja. Hur, och du jobbar på Ekumenia?
Ja, jag är internationell koordinator.
Internationell koordinator. Det låter ju som en lämplig roll för någon som har bott internationellt mycket.
Jo, men verkligen. Det känns så kul och så värdefullt att få jobba med de frågorna och få möta så många av våra systerkyrkor och av våra partners och jobba med insamlingsarbetet med alla på samma kula. Det, jag har fått lära mig så otroligt mycket och det är så kul.
Ja. Intressant. Det är ju intressant också när du pratar om att du är en drömmare som har mycket sådana tankar. I och med att det är det vi sysslar med i den här podden egentligen. Mm. Vi drömmer om framtidens kyrka och längtar framåt. Mm. Och ser om vi kanske faktiskt där och hittar saker som kan påverka hur vi bygger kyrkan nu.
Mm.
Om vi börjar i den helt öppna frågan. Vad är liksom, om du får den frågan av mig. Vad drömmer du om främst när det gäller framtidens kyrka? Var börjar du då? Här finns ju massor att säga. Men var börjar du?
Alltså det första som jag kommer att tänka på när jag får höra den frågan. Det är en av mina favoritsånger. Av en guatemalansk artist som heter Ricardo Arjona. Som heter Jesus är verb och inte substantiv. Och jag tänker det innefattar mycket av mina drömmar för kyrkan. Att det är en kyrka som agerar, som är verksam i människors liv, som agerar i världen. En kyrka som inte står stilla utan som rör sig framåt med människor.
Just det. Det är, om man blir, hur konkret kan man bli i det? Alltså när man väl, om man tar spjärn emot det, vad innebär det i praktiken? På vilket sätt kommer man närmare och tar det ansvaret som kyrka?
Jag tror delvis behöver vi öva oss i att se varandra i ögonhöjd och att se människor runt om hela världen i ögonhöjd och att känna igen oss själva med andra människor runt om i världen. Det är lätt att även om man liksom aspirerar till att se alla som skapade Guds avbild så tror jag det är något som vi behöver aktivt göra och öva på mycket för att verkligen det ska få bli en verklighet. Att tänka att jag tänker på en resa som jag var på med min församling i höstas till Thailand, att de ungdomar som vi mötte där som har flytt från Myanmar, att de är på många sätt så väldigt lika oss. Och det är vi som, det är ungdomarna i Uppsala, det de önskar och drömmer, det de tycker om, det de går igång på med fotboll och sociala medier, funderingar kring studier vidare och vänner och kärlek. Att vi har så mycket gemensamt med andra människor runt om i världen. Och att det är just i mötet med andra människor som vi får lära oss det. Jag tänker där mycket i att vara en aktiv kyrka som vågar gå och vågar agera.
Mm.
Och för att göra det i den här världen så tror jag också kyrkan behöver vara bärare av hopp.
Mm.
Av att lyfta hoppet. Att vi kan inte vara en trygg vi kan inte vara en trygg bubbla inom vår kyrka där vi liksom, men här känns det rätt gött att vara. Det känns rätt gött ofta att vara i kyrkan och med de vi känner i vår församling. Men jag hoppas och drömmer om en kyrka som kan vara mer som en språngbräda. Som är det som gör att jag orkar och vågar hoppas och vågar göra någonting i världen för att bygga Guds rike.
Och då en kyrka som inte blir, som bara har hoppet för att den själv mår bra av det och för att de som är där mår bra av det, utan hela tiden denna, alltså, utåtrörelse då.
Ja, precis. En tjänande kyrka.
Ja. Och som låter det som när du pratar om detta, en kyrka som också formas mycket i mötet med människor utanför då. Ett inlyssnande kring var människor finns, vad deras behov är. Inte en kyrka som bara har bestämt alla behov och hur de ska möta det, utan också formas ut efter vad de möter.
Ja, men absolut. Och det är både för att vi som kyrka ska kunna möta de behoven som finns i världen, men också för oss själva. Att jag har fått erfara och lära mig så mycket om min egen tro som jag får göra i mötet med någon som inte tror på samma sätt, eller en kyrka som inte gör på det sättet som jag är mest liksom känner till som mitt hemmaplan. Liksom när jag steppar ut från vad som är mitt hemma, min kärna, då får jag lära mig om andra sätt och då får jag insikter. Jag tänker på när jag flyttade till Irak och gjorde praktik där, så hade jag en förväntan av att jag skulle gå med i den internationella evangeliska församlingen. Lite också i grundtanken av att men det här kommer vara bekant och det är faktiskt gudstjänster på engelska, så jag kan faktiskt förstå det som sägs. Men istället så blev inte det något ställe där jag kände mig hemma eller där jag kände att jag kunde komma till ro eller få det som jag behövde i den perioden i livet, utan istället så var det, kom jag med i den kaldeisk-katolska kören i en stor katedral nära där jag bodde. Och visserligen så förstod jag inte det mesta av det vi sjöng eller av det som predikades eller vilka texter som lästes. Men på något sätt, i de gudstjänsterna och i gemenskapen där med kören, så fick jag växa på ett helt nytt sätt i min egen tro och vad det innebär att vara del av en världsvid kyrka. Att även om jag inte förstod språket så förstod jag mycket av handlingarna. Ja.
Kan man ha med det något i tanken gentemot liksom, alltså nu kanske de flesta som kommer, om vi nu möter, om vi tänker liksom att de flesta, det är ju förstås inte självklart heller, men om det är många som skulle komma och liksom vara nyfikna kanske och intresserade av en kyrka, också kan svenska och förstår det, så är inte det samma sak som att man riktigt förstår allting liksom, språk. Vi är ibland väldigt ängsliga i kyrka att förstår folk detta, använder vi språkord som är för svåra, är det liksom konstiga ritualer och så vidare. Det är ju, kan ju vara värt att fundera på, men det kan också vara värt att ta med sig den här erfarenheten att ibland så blir man faktiskt tilltalad och berörd på ett annat plan. Det är ju det du berättar om där. Tror du det finns med, kan finnas med som en tanke in i vår kontext också?
Ja, men verkligen. Och jag älskar ekumenik. Jag tycker ekumenik är jättespännande att få vara en del av och se andra möta. Som tonårsledare när vi i tonårsgruppen åker till en annan kyrka och besöker dem och hur de är tonår eller hur de gör ungdomsgudstjänster, så finns det alltid en liten nervositet. Hur kommer detta gå? Hur kommer detta landa i dem? Och jag har alltid lämnat det med en rätt god känsla av att det blev ju jättebra och nu har de fått ett nytt perspektiv av vad kyrkan är. Så jag tror att alltså, samtidigt som det är viktigt att vi är begripliga, att vi tänker in, tänk om någon kommer för första gången till den här gudstjänsten. Hur gör jag då som kyrko, liksom gudstjänstledare eller som predikant eller lovsångsteamet? Hur tänker vi in folk som är helt nya? Men också att vi inte ska vara alldeles för rädda vid att vara enformiga. Alltså att vara rädda så att vi blir enformiga, utan att våga ha olika uttryck, att på något sätt så är det en välsignelse i sig att vi har en jättemånga uttryck som jag tycker reflekterar mycket hur stor Gud är.
Mm.
Och liksom att vi kan se Guds närvaro på så många olika sätt.
Ja.
Att de inte behöver stångas mot varandra på det sättet, utan att det, i mångfalden så kan vi hitta enhet i Kristus.
Ja, ja. Och det där, mycket handlar ju om också, utifrån om man tänker din berättelse från Irak där, så är det ju liksom, det är inte bara liksom orden och det, utan det finns så mycket annat. Det finns ett liksom större mysterium på något sätt också. Även om kristen tro är så mycket inkarnation,
mm.
Gud kommer nära, Gud, och vi vill förklara vem Gud är och hur han verkar och liksom uppmuntra det hos människor som är liksom, som upptäcker, är på väg att upptäcka, eller berätta om liksom att jag tror att Gud är närmare dig än du tror och allt jag varit, och alla de här aspekterna, så finns det också det här mysteriet, det är det där som inte går att ta på.
Mm.
Och när du då firar gudstjänst i den miljön, så är du, känner du dig ändå hämmad och tilltalad, även om det mesta av det förstår du inte.
Ja.
Det är fascinerande.
Det är fascinerande att säga.
Hur mycket kan man säga, man blir ju nyfiken, det är ju väldigt sällan man har med någon i podden som har bott i, vad var det nu då? Guatemala, Colombia, Irak.
Ja.
Ja, det är ju en kombo vi har väldigt sällan, inte varje vecka här, så kan man säga. Och då blir man ju nyfiken på, vad har du med dig från de kyrko, liksom de upplevelserna? När du har mött den kyrkan, du har ju mött mer liksom, liksom olika former på något sätt av kyrka än de flesta.
Ja, men i Guatemala där jag växte upp så gick vi mycket till den katolska kyrkan, och jag har gjort första kommunion när jag gick liksom, i lågstadiet. Och det minns jag väldigt väl, och jag minns mycket musiken i de kyrkorna. Och sångerna med väldigt liksom stor värme och också entusiasm i nyfikenheten i att lära mig. Den här första kommunionsundervisningen gick jag tillsammans med många av mina klasskamrater från skolan.
Ja, just det. Ja, jag förstår.
Men sen då när jag kom till Colombia, skulle jag göra utbytesstudie där, då fanns det någon slags förväntan av att ja, men här är Latinamerika och katolska kyrkan. Så en liten ja, men entusiasm i att men nu kommer jag få lite återupptäcka liksom den barndomskyrkan från Guatemala, och fick total krock. Jag gick till liksom, man kyrkhoppar lite sen när man flyttar till en ny plats. Och jag hoppade till flera olika, och jag saknade musiken. Det var inte alls samma musikuttryck. Och till slut så jag hade en rätt tuff period av att det var mycket studier och på ett väldigt annorlunda sätt än jag var van vid i Uppsala universitet. Och jag började känna mig liksom isolerad.
Mm.
Så till sist skrev jag i en expertgrupp och frågade om hjälp och råd och tips. Och då var det en person där som svarade, ja men kom till vår kyrka, kom till UCB, så kan jag liksom möta dig.
Ja.
Och så kom jag dit, och då var det som när min ungdomspastor, när jag skulle flytta till Uppsala, så hur ska jag göra för att hitta en församling där? Ja men du, testa runt, våga testa runt, och liksom när du väl hamnar rätt så kommer du känna att det är rätt. Helige Ande, kommer lita på Helige Ande.
Just det.
Och jag kände inte riktigt det i Uppsala när jag hoppade runt där det första året. Men första gången jag klev in i den kyrkan i Bogota, och första gången den gudstjänsten, så var det, här ska jag vara. Och det var en sån otrolig trygghet, och jag fick en sån styrka i att få komma och vara en del av den församlingsgemenskapen under den tiden. Och sen som sagt, som jag redan berättade i Irak, att jag hade en förväntan över vad jag trodde jag skulle hitta hem. Och så blev det någon helt annan ställe där jag fick min påfyllnad i tro och återhämtning och frid. Samtidigt som det var otroligt spännande att lära känna de olika religiösa uttrycken och besöka olika kyrkor i den otroligt urgamla kyrkan som finns i Irak.
Ja. Vad av de där, finns det några av de sakerna som är så här, det där har faktiskt format mig och min längtan. Tänk om vi hade kunnat få lite mer av det där som jag har mött i kyrkorna utomlands. Det kan ju vara sånt här som du inte kanske egentligen har tänkt på så mycket, men som dyker upp som har format dig omedvetet. Liksom.
Mm. Ja, men en grej som jag tänker är liksom, Men när man funderar på framtidens kyrka, och så här, vad är syftet, varför är vi kyrka? Och en del av det tror jag att vi behöver varandra, vi behöver vara tillsammans. Och det tyckte jag att kyrkan som jag var del i Bogotá gjorde väldigt bra. Att de hade, till exempel, något väldigt konkret var att de hade food trains. Att om ett par hade fått blivit nyblivna föräldrar, fått ett barn, eller om någon hamnat på sjukhuset, eller om någon hade gått bort i familjen, så ordnade liksom församlingen ett food train så man kunde skriva upp sig att den här och den här dagen kan jag liksom förbereda mat till den här familjen eller till den här personen, så att inte de behöver tänka på den detaljen. Och det gjorde ju också, utöver det, att man liksom samlade folk som en slags stöttegrund, så var det också, det gjorde ju också att de här människorna fick besök av folk i församlingen, av de som organiserade de här food trainsen. Så den har jag funderat, så här, skulle man kunna göra något mer sånt praktiskt för att visa på god gemenskap och att vi hör ihop?
Ja, just det. Fint, just med, och det där var ju precis det du pratade om också, med alltså det här med att det blir kyrka i praktiken, att det liksom går utanför liksom bara gemenskapen där och då, utan också sträcker sig vidare då. I det. Hade man den även, det var främst gentemot folk som fanns med i församlingen kanske, men också i dess närhet då?
Ja, det kanske det, man inte vet, inte om jag reflekterade riktigt över exakt vilka, men jag vet framförallt då när det var någon som jag kände till som hade då fått en liten bebis. Ja. Så, över hur församlingen liksom lyfte och bar dem igenom det.
Ungefär man satt upp sig som det finns många som gör när man har sådana här 24-7 bönekampanjer med sig. Att man liksom klickar i då liksom att lunchen tar jag på lördagen. Ja, den ser jag till att de, fint. Det vet jag inte om jag har hört talas om i den typen av, det är ju inte en ovanlig att man liksom hjälper till gentemot det, men det är mer oorganiserat.
Ja.
Som jag har hört, vet vänner som har, att det har väl framförallt varit vid sorgmässigt. Mm. Och så får man liksom under de första 2 veckorna så får man liksom hur mycket mat som helst då.
Ja.
Så hur, jag kan inte äta det i den här takten. Mm. Och jag har inte så många frysar att jag kan ta tillvara på det. Utan då kommer ju allt på en gång då.
Ja, sen då lite whiplash med när det då plötsligt inte kommer längre. När folk börjar glömma bort. Och att om man då organiserar det som man har under en längre period, så kan man ju mer...
Det är smart ju.
Och också känna in då vad är den här personen eller familjens behov.
Ja, precis.
Det, men så...
Så det är många, ibland så kan man ju då ha i den biten hur liksom, fint det än är, så blir det liksom inte, det skulle vara mer till hjälp om det var lite organiserat och systematiskt och lite utspritt i det. Och hålla i längden och så vidare. Mm. Med det. Ja. Bra tips. Väldigt konkret ju. Men det där är just det där för att hjälpa folk att, det är ju faktiskt att ge, även om det är liksom utifrån sorg och, eller glädje, så är det att hjälpa folk med hoppet.
Ja.
Att också visa närvaro. Och, det där är ju inkarnation också på i alla den mest tydliga formen på något sätt i det. Vad tänker du när du har, du finns ju med också formar utifrån, alltså det är gentemot den internationella biten då. Vad är viktigt därifrån, ifrån det svenska perspektivet då in i de internationella kontakterna? Vad liksom vill man skjuta in? Har Sverige någonting att, nu pratar vi lite först om vad du kan, liksom, vad kan vi dra ifrån i de internationella länderna? Vad kan Sverige komma och erbjuda?
Oh. Ja, men vad ska man... Det första som jag kommer att tänka på, det är idrottsskolorna som vi stöttar i Kongo Brazzaville och Kongo Kinshasa.
Ja.
Och hur vi har en ambition att skicka dit idrottsvolontärer. Och hur jag vet i kontakten med dem att hur värdefullt det är när det kommer idrottsvolontärer från Sverige till skolan. Att det liksom ger en boost till hela deras liksom verksamhet och en känsla av att vi hör ihop med ekumene i Sverige. Att vi har liksom det här utbytet på sätt och vis. Att vi hjälps åt, vi finns på plats. Och att ha den fysiska närvaron tror jag i form av det tror jag är jättevärdefullt. Och sen så är det just det där att oavsett om det gäller ungdomar i Sverige, att de ska se människor och ungdomar i andra världen i ögonhöjd och att se människan i en annan människa.
Mm.
Så gäller ju samma sak för ungdomar i andra delar av världen. Vi är ju trots allt inte så olika på det sättet.
Nej.
Så att i det utbytet, om man kan få till det genom ja, men typ alla på samma Kvila-projekten när vi stöttar, nu ska vi stötta Thailand bland annat, KDSF som har ett projekt där de vill stötta statslösa ungdomar och ge dem en mötesplats och stärka dem. Om vi kan ha något slags utbyte där att vi kanske kan skicka en hälsning till dem och de kan skicka en hälsning till oss, att vi får någon slags relationsbyggande, så vore det värdefullt.
Ja. Vad har du hopp för kyrkan då?
Ja, jag tror hoppet för världen är ibland svårare att bära, men hoppet för kyrkan ändå, även när det är stormigt och när det känns svårt, så har jag ändå ett hopp, en tro att det liksom vilar på att vi kan lägga det i Guds hand, även när jag själv kan bli frustrerad på kyrkan eller känna vad gör vi egentligen som kyrka? Vad är det här för kyrka vi är? Så finns ett hopp om att jag även kan lägga det i Guds händer och att Gud bär kyrkan. Och på samma sätt hoppas jag att Gud bär framtiden som vi går in i. Och att med alla dess utmaningar att kyrkan kan få vara verksam,
ja, just det,
i världen.
Aktiv och i rörelse för att öka hoppet för världen då i det.
Jag tror kyrkan är helt, i alla fall för min del, så är kyrkan helt, min tro är nödvändig för att jag ska orka hoppas.
Ja.
För att jag ska orka lyfta blicken från alla de negativa nyhetsartiklar och uppdateringar som får, och med klimatet och folk med makt som utnyttjar den för att få mer makt. Så är min tro ändå det som till mångt och mycket får mig att orka hoppas på att det kan bli bättre.
Ja.
Och få upp blicken också för andra människor på ett sätt. Det som får mig att hoppas är mycket att se andra människor som gör gott.
Att inte bara fastna då i de här stora berättelserna kring där det faktiskt är människor som man då kanske då känner inte gör gott bara.
Ja.
Ja. Eller främst. Hur tänker du då, eller vad är liksom, när vi sitter och spelar in här nu, så nu är det Irak du har bott i och inte Iran, men du har säkert mycket känslor i, kommer det extra nära utifrån att du har varit nära i den regionen på det sättet, när kriget pågår?
Kanske. Jag har ju skrivit med vänner som bor kvar och frågat hur läget är och fått uppdateringar. Och det är klart, det hade jag inte haft den bilden av de människorna och den relationen med de människorna om jag inte hade varit där. Men det hela också, ibland så känns det så stort och svårt att greppa när det är så mycket som sker på samma gång. Och min mamma, hon var följeslagare på Västbanken under förra året. Och då var det klart att det hon berättade och kunde förmedla gjorde att hela situationen där också blev mer levande.
Ja.
Mer greppbar på sätt och vis.
Kan du säga något om hur människor där, som du har kontakt med, hur de reagerar och mår i det här skedet?
Jag tror det är mycket, så min uppfattning är att det är mycket blandade känslor. För min del i kontakten så har det varit en del oro över att är ni okej? Men det är också, jag har fått liksom blivit ombedd att be för fred i hela Mellanöstern. Och att de ska vara trygga och att de ska kunna ta emot det behovet som nu blir. Och det är samma sak som nu till exempel med vår systerkyrka, Kemiakyrkans systerkyrka i Libanon som ställer sig upp mot de här utmaningarna och möter folk som nu är i behov. Och just det där att vi faktiskt kan stötta dem i det de gör. De är på plats och de vet vad som behövs. De har ögon och de har inkänningar i vad det är, vilka behov som finns. Och då kan vi stötta dem genom att via liksom krisfond. Och det är också något som tror jag hjälper oss att orka fortsätta hoppas. Att få stötta, få vara en del. Att för mig att hålla kontakten med vänner där, att fråga hur är läget, vad händer just nu, hur mår du?
Mm.
Det är också något som den, i den kontakten som växer ett litet hopp.
Mm. Mm. Ja, det är klart att kyrka får ju en väldigt, kan ju få väldigt viktiga roller i den här typen av krigssituationen, och när folk lider och har det svårt.
Mm.
Det kan vara både food trains och det ena med det andra som behövs då i det läget. Liksom. Inte bara det förstås, men bara överhuvudtaget att det blir väldigt konkret.
Ja.
Det där med hur kan vi hjälpa människor? Det blir väldigt liksom, akut på det sättet.
Mm.
Det är en helt annan situation än vi lever i, även om vi har liksom, många tuffa villkor här också. Mm. Det är inte lika påtagligt eller inte lika mycket ute på gatan på det sättet kanske som de har.
Samtidigt så vill jag ändå slå ett slag just därför att vi inte är så olika.
Mm.
Att mycket av det som man brottas med i vardagen, att det är mycket som är likt också där.
Mm.
Att det, oavsett om det är krig i en region, så är inte det liksom fullskaligt krig överallt. Och det finns en vardag, folk går till marknaden och till frisörsalonger, folk firar födelsedag, folk går till jobbet, folk har kivas med sina syskon.
Mm.
Att det, de grejerna är ju liksom verklighet där också, precis som de är här. Och på många sätt så är de, även när vi skulle besöka byar, så var det väldigt viktigt att jag hade väldigt stark tillit till vår liksom, säkerhetsperson på organisationen, att han hade koll på vad som var tryggt att åka till. Och sen tänkte jag, då får jag lägga det i hans händer.
Mm.
Och det är klart att det liksom var, det var ju också en verklighet, samtidigt som det var ännu mer verkligt när man mötte människor och satt ner och hade te och pratade om livet och folks drömmar. När vi pratade med de thailändska ungdomarna förra hösten och deras drömmar, och där vissa vill bli sjuksköterskor, någon vill bli liksom fotomodell och influencer, och någon vill jobba i FN, och någon vill resa tillbaka till sin hemby där de kom från.
Ja.
Men längtan, det förenar oss.
Ja, ja. Längtan efter trygghet och hopp och säkerhet och lugn och ro. Och, ja. Ja, det är sant. Det där finns ju, det universella bitar, både i Guatemala och i Colombia, Irak och kanske Sverige också då.
Ja.
Kanske till och med i Stockholm och Uppsala.
Ja, kanske man ska sträcka sig så långt.
Ja, det är i alla fall erfarenheten. Vad ligger härnäst då för dig i liksom i yrkesmässigt, men även liksom om man tänker, vad är liksom nästa steg när du står i din egen lokala? Har du någon sån utmaning i din, det här är min nästa, här vill jag liksom?
Ja, men med jobbet så är det mycket nu när vi håller på och men fortsätta bygga på relationerna med de projekt vi stöttar. Vi är alla på samma kula, både här i Thailand och Vinga till frihetsprojekt. Vi stärks när vi leker i Ecuador. Att liksom både utveckla relationerna där, men också ta fram konkreta verktyg som föreningar, lägerverksamheter, scouter, tonårsgrupper i Sverige kan använda sig av när man vill lära sig mer om de här projekten och vill hitta på fler sätt att samla in till dem. Och sen så är det Läring 26 som känns som att det kommer i stormfart, och det ser jag fram emot. Det kommer bli så kul, jag ser fram emot det jättemycket. Och det är alltid så när man håller på och i planeringsfasen och man är nedgottad i massa olika med allt ifrån seminarier och gudstjänster och hur många anmälda, och att det, när man väl är på plats så är det ändå någonting, ja, men det faller på plats och det blir väldigt sällan så som jag har föreställt mig. Inte på ett negativt sätt, utan det liksom blir annorlunda. Det blir ta form.
Mm.
Så det, jag ser verkligen fram emot att få se Läring 26 ta form. Och sen i det privata och i engagemanget i församlingen. Vi har, jag är tonårsledare också i församlingen, och det är så kul och också så utmanande i att få ihop en bra grupp, och hur lyfter jag, ja, men hur lyfter vi tro på ett sätt som är greppbart för dem, där de är, och de är på så olika platser, de ungdomarna, och att få lära känna dem när de lär känna Gud är så givande. Och sen så, ja men ibland så saknar jag mina föräldrar som är, bor i Kongo Brazzaville. Ja. Men de kommer till Sverige i maj.
Mm.
Och det längtar jag efter just nu.
Ja, också. Du, skulle inte du kunna säga någonting bara i, säkert många som lyssnar på den som känner till Lärjungar 26, men vad är det? För det är en konferens i Linköping i mitten på april.
I 10-12 april.
Ja.
Precis, det är för huvudsakligen för unga vuxna. Och det är helt enkelt en helg om att följa Jesus, om att växa i sitt lärjungaskap. Utöver att vi har ett grymt lovsångsteam och det kommer vara riktigt härliga gudstjänster, så har vi också tre olika spår som man kan följa. Vi har ett internationellt spår där man kan fundera över liksom, vad är min del i det globala uppdraget? Har jag en del i det? Och man har en del som är att sprida vidare tro, att dela tro. Utforska den kallelsen. Och sen ens egen privata kallelse. Vad är jag kallad till? Vad är min, har den helige ande lagt i mig?
Just det.
Men sen framförallt, alltså som det jag tycker är så spännande med konferenser ofta är att något av det mest värdefulla är ju ofta det som sker i mellanrummen. Mm. I mötet med andra. Och då blir det så kul när vi då kan samla jättemånga unga vuxna som brinner i för sitt, att växa i sitt lärjungaskap. Och att man får både, ja men jag kanske har en dröm om att man kanske kommer dit och så har man flyttat till en ny stad och så kan man få lära känna andra unga vuxna i den staden som kan tipsa en om en församling eller en gemenskap där man kan börja höra hemma.
Just det.
Eller kanske man har varit ute på APG 29 och blivit uppfylld av det och så känner man, vad är nu nästa steg när jag landar i församlingens gemenskap eller i mitt lärjungaskap här i Sverige, och att då få lite påfyllnad i liksom nyfikenhet och lite riktning i vad kan vara nästa steg.
Ja.
Så just det där, de mötena, de tror jag är jättevärdefulla, och de hoppas vi också kommer kunna få skapas.
Det låter bra. Det låter ju också som att det där hänger ihop med det du har pratat om. Du vill ha en kyrka i rörelse. Det får gärna vara en kyrka i rörelse, gemenskap och rörelse, även på den unga 26 helt enkelt.
Absolut.
Att folk inte bara sätter sig bredvid varandra och lyssnar och tittar, utan också i mötet med varandra faktiskt.
Ja, men jag hoppas att Gud kan skapa en nyfikenhet.
Ja. Bra. Hoppas att det blir en bra helg med det, och tack Sara för att du kom och var med och drömde och längtade om framtidens kyrka.
Tack själv.